Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Ja, blir man passiv av att få bidrag? Den diskussionen går het just nu efter att Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra väckte den här debatten till liv där hon föreslog att invandrare ska tvingas jobba för de bidrag de får. Och hon nämner då den danska modellen som ett gott exempel på ett fungerande system. Men vad går den danska modellen ut på egentligen, och kan man verkligen tvinga enbart invandrare att jobba gratis för att få stöd? Och är det finländska bidragssystemet passiverande? Det ska vi diskutera här i Slaget idag tillsammans med Johannes Kananen som är docent i socialpolitik. Välkommen.
Tack så mycket.
Och du sitter i studion i Åbo. Här i Helsingfors så har jag sällskap av Johanna Vartiainen, arbetslivsprofessor på Hanken numera. Välkommen.
Halloj, halloj.
Ja, tidigare riksdagsledamot och tidigare borgmästare i Helsingfors bland annat. Och också före det så aktiv också med forskning då inom ekonomiska fältet. Så jag har två kunniga herrar med mig här idag. Och det där, allra först så ställer jag den här frågan som jag redan har berättat för er här, eller säga för er lyssnare. Alltså, nu pratar alla om någon dansk modell. Vad går den danska, den här välfärdsmodellen ut på i jämförelse med vår? Jag börjar med Johannes Kananen.
Jag har följt med den här diskussionen nu här de här senaste dagarna. Nu ska vi vara försiktiga att vi inte tar liksom vår egen politiska agenda och så att säga projicerar den på Danmark och sen kallar vår egen politiska agenda för den danska modellen. Vi har säkert saker som vi kan lära oss av Danmark, men det här, jag skulle vilja också påpeka att vi har mycket kunnande i Finland också och det här till exempel i civilsamhället vad gäller socialpolitiken. Så jag är lite skeptisk av att överföra någon sån här modell helt enkelt så där mekaniskt från ett annat land.
Men vad gör danskarna alltså som vi inte gör? Jag frågar Johanna Vartiainen.
Ja, alltså vi må ha mycket kunnat här, men faktum är ändå att Danmark har högre sysselsättningsgrad och det är svårare i, det händer i mindre grad i Danmark att man folk blir långfristigt beroende av sociala överföringar. Och den stora skillnaden, vi kan aldrig importera någon modell i sin helhet, men den stora skillnaden gentemot Danmark är att här i Finland har det betraktats som någon slags medborgarrättighet att man kan erhålla, man kan få det här utkomststödet i pengar oavsett vad man gör. Och medan man i Danmark i socialarbetet, då är det möjligt för de här socialarbetare att kräva att personen gör någonting för att förbättra sitt liv. Alltså går till AA eller blir av sitt narkotikaberoende eller tackar ja till någon utbildning eller till något jobberbjudande. Och om personen säger nej, då är det möjligt i Danmark att att han eller hon får inga pengar alls. Och det verkar grymt, säger alla finländare, att personen kommer att svälta. Men det händer aldrig att någon svälter. Det gör bara att det resultatet är ändå att detta hot verkställs nästan aldrig. Men systemet är mindre passiverande. Det är mindre långtidsberoende av överföringar och högre sysselsättning. Och vi kan aldrig importera någon modell i sig. Men detta tänkande liksom vore väldigt nyttigt att sprida även och anamma här i vårt land.
Är det så nu i Danmark då att det gäller hela befolkningen? Det gäller inte alltså bara invandrare?
Det gäller, traditionellt är det så att det gäller hela befolkningen. Nu har det danska socialförsäkringssystemet varit i gungning för en lång tid. Och Johannes kanske vet, jag hoppas du vet säkert mer om detta än vad jag vet. Men detta stränga, stringenta villkorlighet, att att man får inte pengar om man inte gör någonting liksom för att förbättra sitt liv. Det har alltid varit kännetecknande för det danska systemet. Och det har gällt alla, och jag tycker att det borde gälla andra, alla. Jag tror inte att man kommer så långt genom att försöka göra någon skillnad mellan utlandsfödda och inhemska.
Vad tänker du, Johannes Kangonen?
Ja, alltså jag förstår på ett sätt Johannas resonemang här, men nu av den här beskrivningen som Johanna Vartiainen just gav, så förstod jag nu att den enda skillnaden mellan Finland och Danmark skulle vara att i Danmark har man sådana beteendevillkor för utkomststöd att man kan så att säga ta bort helt och hållet det här utkomststödet. Och i Finland har vi sådana beteendevillkor nu som den här nuvarande regeringen just det här införde, att man kan skära ner på 50% på det här utkomststöden på grund av att man inte uppfyller sådana här beteendevillkor. Nu ser jag inte någon väsentlig skillnad mellan att vi skulle då liksom införa ännu strängare beteendevillkor här i Finland, att man skulle då, istället för att säga att okej, det här 50% räcker inte, det ansågs redan vara väldigt, väldigt hård socialpolitik att vi kan skära ner med 50% på vår utkomststöd, men att om man nu skulle kunna liksom skära ner det helt och hållet så att man skulle hota helt konkret med folk med att svälta, så jag ser liksom inte att det skulle på något sätt sporra människor att börja jobba mer.
Vill du kommentera till det här?
Ja, vad säger din statistik? Hur många svälter ihjäl i Danmark, Johannes?
Jag tycker att den avgörande frågan här är, Johanna, när du hänvisade tidigare till den här sysselsättningsgraden, och du sa att sysselsättningsgraden är det här högre i Danmark än i Finland. Nu bör vi fråga oss, vad är orsakerna till att den här sysselsättningsgraden är högre i Danmark? Vad tänker du, Johanna, som ekonom, att ska vi titta på utbudet av arbetskraft eller ska vi titta på efterfrågan i ekonomin? Kan det vara så att efterfrågan är starkare i Danmark, att orsaken till arbetslösheten i Finland är brist på efterfrågan?
Ja, alltså bristande efterfråga är någonting som gäller nu. Men på lång sikt är det endast utbudet som avgör allt. Men Danmark har många drag i sin arbetsmarknad som skulle med fördel kunna tillämpas här också. Alltså de har en mer flexibel lönesättning. De har i normala lägen här de endast avtal om lägsta tarifflöner och inga generella löneökningar, och sen har de en väldigt svag uppsägningsskydd. Så att möjligen spelar de här sakerna också roll. Men du nämnde den här nya reformen som tillåter att man kan skära ner utkomststödet hos någon som inte vill ansöka om något annat stödform som innefattar också förpliktelser och tjänster. Och jag tycker att det är ett stort steg i riktning Danmark och någonting som borde ha gjorts för länge sedan. Vi kommer att se hur detta kommer att funka. Generellt är det så att i övriga Norden då betraktar man dessa understödssystem och överföringar som försäkring, vilka de är. Och då är det alldeles naturligt att man kan också ställa krav mot de försäkrade. På samma sätt, Johannes, du har säkert en hemförsäkring och då vill bolaget att du har ett säkerhetslås i dörren och du har en brandvarnare och sånt. På samma sätt, det är en försäkring och vi försäkrar en person mot inkomstbortfall, men då är det inget fel att man ställer krav på personen att han eller hon måste tacka ja till ett jobberbjudande eller vidta andra åtgärder som förbättrar hans eller hennes läge.
Johannes Kananen, vill du gärna svara på det här?
Ja, jag kan svara igen. Jag förstår i princip, Johanna, ditt resonemang. Men här, nu ska jag vilja klargöra för våra lyssnare vad vi diskuterar egentligen. Om det, lite nu, Johanna, när jag lyssnar på dig så låter det som att det är liksom väldigt enkelt att få socialbidrag. Att det är bara liksom att anmäla sig och så trillar pengarna in på konto. Riktigt på det sättet är det ju inte. Att nu, det som vi diskuterar här är de här beteendevillkoren som alltså inte är något nytt i finländsk socialpolitik. De har varit sedan 1995 kom de första beteendevillkoren. Och före det så fungerar ju socialskyddet på det sättet. Helt som du var, Johanna, in på, så är det en socialförsäkring. Och redan före 1995 så fanns det ju villkor. Att man måste uppfylla vissa krav för arbetslöshetsunderstöd, så finns ju det där villkoret att man ska vara tillgänglig för arbetsmarknaden. Det vill säga före 1995, ifall du inte tog emot ett jobb som erbjuds dig, så fick du inget arbetslöshetsunderstöd. Nå, efter 95 konstaterar man att det här räcker inte. Fast man är tillgänglig för arbetsmarknaden så måste man bete sig ännu på ett visst sätt efter att man har bevisat att man har den här rättigheten. Och då blev det liksom en sån här maktkamp mellan de här administratörerna och den här som mottar arbetslöshetsunderstöd. Att beter jag mig nu på rätt sätt? Har jag skickat tillräckligt med ansökan? Har jag visat liksom min villighet att jobba? Och då fanns de här straffåtgärderna. Och de här har vi liksom kört med nu i 30 år. Och om det nu skulle vara så effektiva så skulle jag liksom gärna ha sitt något resultat, men fortfarande kämpar vi med samma liksom diskussion, att är det passiverande eller är det aktiverande?
Mm. Jag tänker att det som vi bör klargöra för lyssnarna här är ju hela, alltså det finns säkert många som lyssnar på oss som aldrig har lyft något stöd, eller ja, alla har vi gjort det i någon form, till exempel i samband med föräldraledigheter och sånt här som ju också är en form av stöd. Men alltså det här utkomststödet, eller jag har sett att det också kallas försörjningsbidrag, så det är det sista, alltså det är den sista lösningen om man inte får någonting annat. Och i första hand borde man då söka arbetslöshetsbidrag som då förpliktigar just i det här att du står tillgänglig och att du skickar ett x antal ansökningar efter arbeten. Och så kommer här andra bidrag också för det som du kan söka som bostadsbidrag och sånt här. Det här sista halmstrå är då det här utkomst- eller det här försörjningsbidraget. Det för mig var det också lite oklart det här. Därför vet jag det, för jag läste in mig på det igår. Är det här någonting som ni ser att det är funktionellt, alltså att man har delat upp det på det här sättet? Vad tänker Johanna Vartiainen?
Nåja, alltså idealt borde man inte behöva detta utkomststöd alls. Alltså idealt i ett
bättre... Det här sista halmstrået alltså.
Ja, eftersom alla andra stödsystem skulle liksom ta hand om det här inkomstbortfallen. Men vårt system har ändå funkat så pass dåligt. Och Johannes gav en väldigt idealistisk bild om hur systemet funkat. Att man har använt detta socialbidrag i mycket högre skala än vad som borde ändamålsenligt. Alltså det har varit ungefär så under de senaste årtiondena att det absoluta antalet individer som lyfter utkomststöd är ungefär samma i Sverige och i Finland, trots att Sverige är ett 2 gånger större land. Cirka 300 000 individer. Du kan lägga mig, Johannes, om jag har fel minnesbild här. Men denna villkorlighet som du säger att har varit i stånd redan länge, den har i praktiken inte fungerat. Och vi vet så mycket av så många fall där en arbetslös kommer att anmäla sig som arbetslös och sen händer ingenting under ett halvt år eller ett helt år. Och utkomststödet i vart fall, det är någonting som har kommit att betraktas som någon slags medborgarrättighet som man kan söka på nätet och erhålla. Kanske liksom numera från och med nu halverat, men ändå. Medans det som jag uppskattar väldigt mycket är i Finland, i Sverige och Danmark, är att man litar på socialarbetet. Den här socialarbetaren på fältet som ser personen, pratar med henne eller honom. Socialarbetaren kan bestämma läget, och i väldigt många fall är det just den socialarbetaren som bäst kan avgöra om man ska ge några pengar åt personen alls, eller om man först ska kräva att han eller hon blir av sitt narkotikaberoende eller går till A-klubben eller kanske tar ett halvtidsjobb. Medans man i Finland har betraktat detta utkomststöd som någon slags rättighet som man bara söker på nätet. Så att jag tror mycket mer på det här danska och svenska sätt att gå till väga.
Det har kommit kritik på det här. Jag såg att bland annat Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adalkröis sa att vi har inte ett system som är uppbyggt för det här. Att skulle vi bygga upp ett sånt system som skulle funka som det danska, skulle vi behöva en massa mera också socialarbetare som gör det här jobbet.
Ja, men jag tycker att det att man överförde förvaltningen av utkomststöd till Kela, det var ett kolossalt fel steg. Att man egentligen nu bör åter över, liksom flytta den till de här välfärdsområdena, eller möjligen kommunerna, men kanske snarare välfärdsområdena, som skulle ha ansvar och som skulle också känna denna utgift i sina budgetar. Men ja, det är så, men det är bättre. Jag tycker att denna idé att man har rätt att kräva någon viss mängd av pengar från staten oavsett vad man gör, att det är i nordisk sammanhang är det en avvikelse, och det suddar ut karaktären av socialförsäkring som egentligen en försäkring. Men det finns många historiska orsaker till detta. Sen finns det några som tycker att man borde ha någon som medborgarlön och gå åt den riktning än mer. Men det är en debatt som inte finns i de övriga Norden. Det är bara Finland som har detta, liksom där man fortfarande husar detta tänkande.
Johannes Kananen, här var mycket att svara på.
Ja, det här är trevligt, Johanna, att du nämner den här medborgarlönen. Alltså det är ju egentligen då en idé eller tanke om att man skulle slopa de här beteendevillkoren helt och hållet. Jag tycker det är den här riktningen man borde egentligen gå mot. Alltså vi tar den här vändningspunkten 1995, där vi befann redan oss i en situation där det var liksom väldigt, väldigt byråkratiskt att söka socialskydd. Alltså den här socialförsäkringen som vi hade byggt upp under årtionden efter andra världskriget, som i princip funkar helt bra. Den lyckades liksom skapa välfärd och jämlikhet och så där vidare bortåt. Men då tycker jag att vi var i en sån här vändpunkt där vi kunde ha börja det här lite liksom ta bort de här starka byråkratiska villkoren till socialskydd, eftersom vårt samhälle, vår kultur är mera kanske individualiserat. Människor vill göra egna val. Jag tycker att valfrihet och frihet att välja sin egen livsstil, det är viktiga värderingar i vår kultur nu, och en ovillkorlig grundlön så skulle vara liksom ett steg i den här riktningen, att vi litar på människor, att de kan göra val som är bra för hela samhället, inte bara för dem själva.
Nej, alltså det vore en samhällsriktning, orientering som skulle avvika helt från övriga Norden, där man betraktar socialförsäkring som egentligen en försäkring. Och man har än så länge aldrig kunnat presentera någon sån basinkomstmodell som inte skulle öka både fattigdom och arbetslöshet. Och du säger att det här, vårt system hade funkat helt bra. Ändå har vi alltid haft Nordens lägsta sysselsättning och högsta arbetslöshet i genomsnitt. Så det har inte funkat helt bra. Och det finns många skäl till, många kausala orsaker till detta. En är att vi har, det har funnits dessa två spår. Någonting som har förvaltats av facket och arbetsgivarna. Det här förtjänstberoende grejerna och sen den statliga orienteringen. Ingen har koordinerat, samordnat detta. Men det viktiga att förstå är att socialförsäkring är försäkring. Och det är en försäkring på samma sätt som en hemförsäkring är en försäkring. Du betalar en avgift åt försäkringsbolaget och sen måste du uppfylla vissa villkor. Du måste ha en brandvarnare och bete dig på ett visst sätt. Och sen får du ersättning när det blir ett inkomstbortfall. Vad du säger är att alla borde vart år få en summa pengar istället för att de har en hemförsäkring. Vilket går helt mot idén att vad en försäkring är. Och går också helt mot idén att, som vi har i Norden, att vi ska ha en hög sysselsättning som finansierar våra välfärdstjänster. Och jag tycker att denna socialarbetarnas jobb på det här gräsrotsnivå är väldigt viktig där. Det är de som bäst känner sina kunder och kan bidra till att individerna kommer tillbaka till det produktiva livet. Jag tycker att det här medborgarlön-ideologin som du här representerar, det kombinerar det värsta som kommer från liksom fransk marxistisk radikalism och nyliberalism. Medan jag är en sån solid nordisk socialdemokrat. Jag tycker att vi ska hjälpa folk, individer som har problem med att komma in i det produktiva arbetslivet. Så jag har en helt annorlunda syn på detta.
Jag tänker när jag lyssnar på er att det handlar om hurdan människosyn man också har. Alltså du, Johannes Kananen, talade här tidigare om att man ska lita på folk och att de själv kan lösa sin situation bäst. Och därför förespråkar du den här medborgarlönen istället för en massa olika former av stöd. Medan du, Johanna Vartiainen, mera, om jag nu läser mellan raden här, så läser att folk gör inte något om inte man sparkar dem i arslet lite.
Nej, alltså jag litar fullt ut på människan. Och jag litar på människan så mycket att jag tycker att han eller hon inte ska leva på skattebetalarnas bekostnad. Vilket Johannes gör. Han tycker att alla ska få lite pengar från alla för att leva ett bra liv. Så jag litar mer på individen. Jag tycker att alla ska ta ansvar för sitt liv.
Johannes Kananen, vill du svara på det här? Är det så du tänker?
Ja, alltså jag tycker vi ska ha en bra balans mellan rättighet och ansvar. Att det är kanske eventuellt något som vi kunde hålla med om med Johanna Vartiainen. Men ska vi se, det finns såna spännande enkäter som man har frågat människor om det här arbetet. Ifall de skulle vinna på lotto så skulle de sluta arbeta. Det vill säga, alltså den här frågan är att ifall din finansiella utkomst är tryggad för hela ditt liv, skulle det innebära att du slutar jobba? Människor svarar att nej, de skulle inte jobba. Var och en kan fundera ur sin egen synvinkel. Johanna, skulle du sluta jobba ifall du skulle vinna på lotto?
Jag skulle säkert sluta jobba med de saker och ting som jag inte gillar. Och istället för att titta på enkäten är det en bättre idé att titta på vad folk gör. Och vi vet att fritid är en så kallad normalvara, så att ju högre din inkomst, desto mer fritid efterfrågar du. Och det är det sambandet som vi ser sedan länge i västvärlden. I och med att vår inkomstnivå stiger, då går vecko- och månads- och årsarbetstiden ner. Och även, alltså, vi måste öka pensionsåldern för att upprätthålla pensionssystemet, eftersom folk annars skulle avvika, lämna arbetslivet för tidigt vad pensionssystemet beträffar. Så att sambandet finns, och det antyder starkt att fritid efterfrågas mer i och med att vår inkomstnivå är högre. Så att kapitalism bygger på så sätt på tvång. Det är någonting som man inte ska blunda för.
Jag har tittat lite här på vad som har skrivits. Så att du, Johanna Vartiainen, var med i medverka i A-studio igår kväll. Där du diskuterade den här samma frågan. Och där såg jag att riksdagsledamot Aki Lindén hade sen satt ett inlägg på social media. Och var hemskt upprörd över det att ingen sa att det här, ska vi säga det här, utkomststöd, alltså det här sista halmstrået som människor nu då kan söka, det utgör bara 1,5% av hela den här. Det här var hans siffror nu så, som jag inte har hunnit kolla, men han sa att det är 1,5% av alla de här sociala utgifterna som staten då betalar, om vi räknar med pensioner och alltihop. Låter det, du ser förvånad ut. Så skriver riksdagskollegan Aki Lindén upprört.
Okay. Men det problemet är att även om, och pensionssumman är förstås enormt, så att den här jämförelsen är lite skev tycker jag, men på marginalen kan utkomststödet ha en stor och förödande effekt på beteendet. Och det är just det som detta handlar om. Alltså förstås, jag tycker att man ska ha ett bra utkomststöd för en handikappad eller någon som inte kan arbeta eller en som lider av mentala problem eller sånt. Och det är elementärt. Vi ska undvika fattigdom på så sätt. Men på marginalen har utkomststödet börjat utöva en väldigt negativ effekt på beteendet och mekanismerna som bör göra att folk aktiveras och nu till arbetsmarknaden. Mm. Så att även en liten, alltså liten, det är ändå mycket pengar där. Johannes vet säkert hur mycket pengar det går ihopräknat överhuvudtaget till utkomststöd. Jag kommer inte ihåg det. Men det har en stor effekt på beteendet. Det skrev jag med Osmo Soininvaara om redan för många år sedan.
Vad säger du, Johannes Kananen, om de här siffrorna?
Ja, alltså jag skulle kunna kommentera nog det här Aki Lindéns inlägg, vilket jag tycker är bra på det sättet. Att det som jag lite är kanske bekymrad över i den här diskussionen, att det finns en sån här lite kanske moralistisk underton. Vad är orsaken? Varför diskuterar vi så mycket det här utkomststödet? Varför väcker det så här stora liksom, politiska passioner? Och jag tror det som Aki Lindén kanske är ute efter här är att det finns en sån där moralistisk laddning att på något sätt att vi kanske har en tendens att lite skuldbelägga de här som är i en sån situation att de är tvungna att lyfta utkomster. Som Aki Lindén påpekar är det ganska få det här, alltså i proportion till hela befolkningen. Det är alltså för många som är tvungna att lyfta utkomster, men ändå så, bland socialskyddet så är det inte så stora summor vi talar om. Men är det så att vi vill skuldbelägga människor för sin egen situation? Det skulle jag vara lite bekymrad över.
Men jag vill absolut skuldbelägga ingen, och det är inte en moralisk fråga först och främst, utan det handlar om att reformera det sociala skyddsnätet så att vi skulle komma tillbaka till sunda offentliga finanser. Vi har ett enormt problem nu med våra offentliga finanser, och det sociala skyddsnätet ska betraktas utifrån den synvinkeln. Vi måste ha fler folk till arbetsmarknaden. Det handlar också om hur folk kommer till Finland. Alltså vi har ganska färsk forskningsrön från, återigen från Danmark, som visar att hur generös socialförsäkringssystemet är påverkar invandringsflöden. Och jag tycker ändå att vi vill ha ett öppet samhälle, vi vill ha mer invandring, vi vill ha ett rörligt samhälle. Men vi kan inte klara detta om vi inte har en ganska stringent socialförsäkring som inte tillåter att man blir långfristigt beroende av inkomstöverföringar.
Ja, alltså nu kommer vi in på det här med invandring som den här hela diskussionen börjar från, i och med att Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra då ville uttryckligen att man skulle ställa krav på på invandrare för att de skulle få stöd. Och det sa du redan, Johanna Vartian, att du tycker att det ska beröra alla och inte bara invandrare. Men det där, den här undersökningen du just hänvisade till, så den såg jag att du hade delat också på meddelandeplattformen X. Är du bekant med de här undersökningarna, Johannes Kananen? Alltså att om man är för frikostig med socialbidragen så lockar det, nu sätter jag kanske ord i någon fel sorts invandring.
Ja, det här invandringsdiskussionen är en annan diskussion. Och här måste jag kanske säga att sannfinländarna har i princip en viss poäng när de påpekar problemen vad gäller arbetsliv och invandring. Och det här problemet så har ju varit just att regeringarna i Finland har en längre tid sänkt på nivån på socialskyddet. Och sen har arbetsgivare sänkt på lönen, så vi har fått en sån här lågavlönad sektor. Och så har regeringarna uppmuntrat sån här arbetskraftsinvandring, så att det har kommit människor utanför Finland som har varit villiga att ta emot de här lågavlönade servicejobben. Men de här lönerna räcker inte till för en utkomst, och då har människor med invandrarbakgrund hamnat och söka socialskydd. Och det här ser sannfinländarna, och sannfinländarna var egentligen de första som påpekade det här, som de andra partierna är på ett sätt liksom ansvariga för. Men nu är det här sannfinländarnas lösning på det här problemet så är förkastligt. Den riktiga lösningen är naturligtvis att förbättra på arbetsvillkoren i servicebranschen. Helst höja på lönerna där. Vi tänker på till exempel voltchaufförer eller sådana här som jobbar med väldigt dåliga villkor. Förbättra på arbetsvillkoren i servicebranschen så löser vi på problemen. Det är mitt svar.
Du verkar leva i en planekonomi där du tycker att politiska beslutsfattarna ska kunna påverka löner och produktivitet. Löner motsvarar nog produktiviteten i marknadsekonomin på sikt. Och då är det någonting som du inte kan bara... Alltså du kan alltid säga att nu borde vi höja lönerna. Det är företagen och arbetsgivaren som bestämmer detta tillsammans med löntagaren.
Vi har diskuterat här i slaget tidigare bland annat de här taxibranschen nu för tiden där det faktiskt är väldigt låga löner på vissa av de här bolagen där som då är sådana här appstyrda bolag. Så att den här frågan är bekant här. Men vi börjar runda av här. Hur, du sa just Johannes Kananen att hur du skulle förbättra alltså just när det gäller de här invandrarna. Men hur skulle du annars, om du skulle ha fria händer, hur skulle du ändra det här stödsystemet? Förutom du talar om medborgarlön, men finns det någon sån där quick fix som du skulle kunna vilja se i bruk genast?
Quick fix kan jag tyvärr kanske inte erbjuda, men nu har vi kanske den här diskussionen här helt liksom, det känns lite att vi har diskuterat över huvuden på det som de här frågorna egentligen berör. Så mitt svar är egentligen att vi borde ändra på sättet att göra socialpolitik helt enkelt. Att istället för att sån här, göra sån här toppstyrd, top-down liksom socialpolitik, så bör vi ta med medborgarna. Vi bör lyssna på människor som är i en trängd livssituation. Vi bör lyssna på medborgarrörelser, medborgarsamhälle som jobbar med människor som söker sin plats i samfundet. Och sen kan vi generera socialpolitiska reformer, såna innovativa socialpolitiska reformer, så vi inte behöver fastna på den här samma banan som vi har 30 år redan varit på, att vi försämrar och skär ner och skär ner.
Det vet jag att de båda har talat om att reformera. Det talade du också, Johanna Vartian, om att det är inte liksom, du vill inte ändra systemet för att spara, utan för att det behöver reformeras.
Men jag misstänker att många av de innovativa lösningar som Johannes här letar efter är sådana där man på ett eller annat sätt kommer att leva på skattebetalarnas bekostnad. Men om du vill ha mindre top-down, då skulle jag förespråka denna danska och svenska arbetssätt där man litar på gräsrotsnivåns socialarbete. Och där det är den person som bemöter den arbetslösa, den sjuka, den personen med problem som bäst kan avgöra vad som kan avkrävas av den personen och hur den personen ska uppmuntras. Istället för att vi har en sån helt pervers medborgarlön i form av utkomststöd som man bara kan söka på nätet.
Helt perverst. Jag tackar er båda för diskussionen här idag. Johanna Vartiainen var det som ni hörde och Johannes Kananen. Och Johannes Kananen är docent i socialpolitik. Johanna Vartiainen är arbetslivsprofessor på Hanken. Mitt namn är Bettina Sågmom. Det här är en fråga som väcker mycket synpunkter och ni får gärna delge dem till oss också. Skriv till slaget@yle.fi så tar vi nog alltid och läser allting som kommer in där. Tack för sällskapet mina herrar och tack för till er som lyssnar. Ett nytt debatt imorgon samma tid, samma kanal.